Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hier draußen in freier Wildbahn ist er noch selten anzutreffen. Doch wir haben Glück.
Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte?
Da, ein majestätischer Hamburger Royal Cheese mit saftigem Rindfleisch aus Deutschland. Nur bei McDonald's. In allen teilnehmenden Restaurants nicht zu unseren Frühstückszeiten.
Och så bodde Hölderlin i detta torn i 36 år.
Alltså den här historien är så fallisk. Det tar aldrig slut.
Ja, det har inte ens tänkt på, men det är klart.
Lät honom flytta in i ett torn. Kom igen.
Det är någon slags omvänd penetration. Ja.
Bara jag som aldrig varit imponerad av de här metaforerna. Fallisk.
Om det nu är en metafor.
Om det nu är imponerad.
Imponerad och inte opponerad. Imponerad, jag menar, det finns väl? Eller liksom det...
Ja, men jag är lång. Är jag då fallisk? Jag fattar inte.
Nej.
Men Victor, alltså jag minns en fest för bara några veckor sedan när du pratade om hur du hade big dick energy för att du var så lång. Så jag vet inte om det här är helt utanför din associationssfär. Men... All right.
Hej och välkomna till podcasten Gästabudet, som idag spelas in över Zoom för första gången någonsin. Förhoppningsvis också sista. Det är uppenbart att det här inte är ett fritt val, utan detta handlar ju om, ja, alla förstår varför det har blivit så här. Så jag heter Rebecka Tjärde och jag sitter hemma hos mig i Berlin. Lyra Colli och Victor Malm, ni är på plats i Stockholm.
I Pure Studios tillsammans med vår golden handyman, allt-i-allo Douglas Lifesaver, är kanske egentligen rätta.
Han har styrt upp tekniken, han har värmt upp oss och nu känns allt som det ska.
Och vi sitter och tittar på en mycket suddig bild av Michaela Blomqvist i Göteborg.
Stämmer.
Är du hemma? Jag har känslan av att Michaela har gjort sin bild medvetet suddig.
Alltså, men jag har faktiskt inte det.
Är det ett beautyfilter, Michaela?
Ja, precis. Nej, men det, man ser ju aldrig så snygg ut som i de här riktigt gryniga bilderna. Så är det ju. Men det är en gammal dator.
Skulle du föredra att se alla andra lite grinigt hela tiden också?
Mm. Ja, men kanske... Ingeborg Bachmann har skrivit en novell om en kvinna som har synfel och som låter hon bli glasögon för att hon vill se världen utifrån sin egen fantasi. Men jag vet inte.
Det är också, känner du till Daniel Damrosch?
Nej.
Han är så här, den kändaste teoretikern kring världslitteratur som väl man oundvikligen trillar in på ibland när man pratar om översättning. Han pratar om att översättning är en window on the world.
Window on the world.
Window on the world.
Inte to the world.
Nej, on the world. Ja, frågar mig inte riktigt varför. Men så får han då, och det är liksom då att en översättning av en bok, särskilt om det kommer från någon annan kultur, så är en albansk realistisk roman, presenterar, när den hamnar i en svensk cirkulation, liksom information om det albanska för en svensk läsande publik. Och det här är någonting jättebra och jättefint, och därför är världslitteraturen underbar.
Vad betyder ens ordet världslitteratur?
Ja, nej, jag tycker att vi inte ska gå in på det, för jag hatar ordet världslitteratur. Det är ju så här, det sämsta arvet från Goethe. Nästan allt vi har haft från Goethe är bra, men ordet världslitteratur, nej. Men den starka invändningen mot hans idé om att översatt litteratur från, säg, Albanien skulle vara ett winner on the world, är ju att det ganska ofta blir lika grynigt som bilden av Michaela. Alltså, ett glas är inte perfekt genomskinligt. Det är repat, nedsmutsat, det kanske är lite avgaser på det.
Men det är en så otroligt konstig arkitektonisk metafor, a window on the world. Man bara, vem skulle någonsin lägga ett fönster ner? Det förlorar hela sina poäng. Eller, så här, hela sin, eller står det bara ett fönster där fristående från byggnaden? Alltså, så här, ska man titta på någon på andra sidan fönstret eller gå omkring fönstret? Eller jag förstår ingenting.
Men det, ja, det är väldigt psykande, tycker jag.
Ja.
Men det är väl ett fönster mot världen?
Alltså, det känns som en LSD-trip gone horribly wrong. Att man baserar ett fönster, står för sig själv någonstans. Det är inte en spegel, det är inte en dörr. Vad är det? Vad vill det?
Men vi kallar det på svenska spegel mot världen. Så slipper vi den här störiga
formuleringen. Spegel mot världen? Det är ju något helt
annat. Fönster.
Ett fönster på världen är ju vad du har sagt till oss.
Jag kanske felciterar honom nu.
Mycket tyder på det, tycker jag.
Ja. Det är ju att det är ett fönster på världen som har väckt sådant obehag nu i 5 minuter.
Ja, för dagens tema ska vi då säga. Dagens tema för detta avsnitt är då översättning. Och det är därför som vi är redan så inne i det här som vi har. Vi har inte suttit och pratat om det här, utan vi har suttit och, eller Douglas har suttit och fixat med tekniken åt oss. Och så har vi suttit och låtsat skratta till exempel i en timme för att höra hur ljudet låter. Men översättning i alla fall.
Ja, och det har ändå varit en del översättning bara i tidningen idag. Vad är det för datum vi pratar om?
Det är Nobeldagen idag, Victor.
Det är Nobeldagen, så det betyder att det är den 11 december, eller hur?
10 december.
10 december, så börjar jag. Och idag har vi faktiskt haft en ganska stor översättningsnyhet. Det kanske bara jag som bryr mig. Men Malte Perssons översättningar...
Var det din artikel om Louis Glück?
Nej. Verkligen inte. Malte Perssons översättning av Reino Maria Rilkes har kommit ut nu på svenska och hade första recensionsdag idag och blev mottagen som den absolut bästa Rilke-översättningen på svenska någonsin.
Grattis, Malte.
Grattis, Malte, får man väl säga. Jag tycker att det är en ganska stor händelse, eller? Hur många?
Jag läste Anne Melbergs text.
Ja.
Jag tänkte också att det var sån ovanlig text för att det var så mycket utrymme som ägnades åt översättningen och också jättemycket utrymme åt att analysera en dikt. Så jag önskar att fler texter kunde vara så. Men...
Det var ju underbart.
Ja, det tänkte jag att vi skulle... Förlåt.
Vi måste ju nämna att jag och Rebecka egentligen skulle ha varit på Nobelfesten just nu.
Ja.
Vad har ni på er idag?
Ja, det är så hemskt bara.
Ja.
Vi ser att ni har någon slags vanlig jumper, typ, eller något.
Ja. Orange jumper, det är
definitivt. Min är laxrosa.
Ja, förlåt.
Men det är inte det som jag hade haft på mig idag i vanliga fall, kan man säga. Alltså, vi spelade in avsnittet om sexskildringar vid den här tiden förra året. Mm. Och då var jag och Michaela, vi var så extremt glamorösa.
Ja, det var
man har fallit.
Vi hade en hel
Kladeskimarschen eller någonting.
Kristina Lungs badanka som du precis hade fått. Rebecca, rest in peace. Alltså inte badankan som jag antar fortfarande har hälsan. Men vi var på ett flådigt hotellrum. Är det sant?
Mm.
Men hur tråkigt är det att utebli?
Ja, men det är väl lite tråkigt. Det kom ett läsarmail till... Göteborgspostens redaktion där de skrev att jag älskade att gå i långa klänningar och dricka champagne. Och då tänkte jag, men det är väl sant. Så,
var det inte någon slags Michaela Gate förra året?
Jo, men det var ju det. Så det var det att det syftade tillbaka på den då. Att jag hade varit på Nobelfesten och blivit bjuden på champagne. Som om det var ett brott helt plötsligt. Men...
Vilken konstig beskyllan. Vem gillar inte det?
Ja.
Kan en kvinna få leva lite? Hur kul tror de är att vara litteraturkritiker?
Ja,
i vanliga fall.
Precis.
Ja.
Sen, man kan ju inte strukturera hela sitt liv kring den önskan, men man måste väl få...
Vissa gör.
Jo, jo.
Men verkligen inte du.
Nej.
Får man säga?
Nej.
Alltså jag tänker verkligen att man kan strukturera hela sitt liv kring den önskan.
Ja, men blir man litteraturkritiker då? Det är frågan.
Alltså jag tror att det är en av de bättre vägarna till ett liv där man går runt i långklänning och dricker champagne. Alltså det finns ju absolut sämre vägar mot det målet. Gör det inte?
Alltså det är väl en bra väg i bemärkelsen att det finns väldigt lite konkurrens. Alltså det finns ju inte så många litteraturkritiker.
Som är snygga i långklänning. Så.
Men jag menar det är ju inte heller... Jag tror att Nobelfesten är nog ett av få tillfällen i mitt liv som, litteraturkritiker då jag har burit långklänning.
Okay.
Det går väldigt långsamt. Alltså om någon kan tipsa om något yrke där man får göra det oftare så vill jag gärna veta faktiskt.
Men akademiker är ju förmodligen det bästa sättet att få göra det rimligt ofta. Det är ju förvisso, de här sällskapen som man liksom kan bli invigd i Lund och Uppsala är förvisso främst för män. Men de bjuder ju på fantastiskt många tillfällen att ta på sig frack och dricka champagne och vara på typ Grand Hotel. Särskilt om man är humanist. Jag vet inte riktigt vad man gör, jag har aldrig själv varit där. Och jag har aldrig blivit inbjuden. Men jag föreställer mig liksom att man citerar Tegnérs Karl XII.
Det låter som ditt drömliv, Viktor.
Ja, eller Mikaelas drömliv.
Victor, ja, för Viktor, det hände ju, kom jag på nu, förra december när vi var ute på en bar. Då träffade vi ju några gubbar som bjöd in mig och Gordana Spasic till att gå med i en orden.
Just
Tack till din mejl.
De mejlar mig men jag svarar aldrig på mejl.
Va? Varför svarar du inte? Vad var det för orden? Nu blir jag verkligen.
Jag förstod inte riktigt vad det var för orden. Och, nej, jag vet inte.
Men de var advokater eller hur?
Advokat och läkare var de.
Okay.
Det var något med väldigt mycket kött med i den här historien, minns jag.
De köpte in kött till mig och Gordana för att Björn Werner var med också och satt åt massa kött ensam. Och så såg det så hemskt ut att han bara satt med allt det här köttet och åt. Och vi satt med ingenting. Så då beställde de här äldre herrarna en portion kött till oss.
Gud, vilket bra liv det var när man kunde sitta på en bar och äta kött.
Ja, det saknar man nu.
Jag var på öppet hus en gång, om det var, vad heter det? Jag tror inte att det var frimurarna, men det var någon av de här nykterhetsordnarna. Vad heter de? Godtemplarna kanske. De hade så, det var på kulturnatten, så hade de öppet hus i sin loge, antar jag, som var någon slags grotta på Kammarkagatan i Stockholm. Och så var det två män då som stod längst fram i grottan i någon slags särkar och förklarade ordens verksamhet. Och båda hette Broder Kjell. Det var som att de pekade på varandra. Liksom. Så, ja, som Broder Kjell just förklarade. Ja.
Varför gick du dit, Rebecka?
Jag bodde i närheten. Ja, nej. Det var,
nyfiken på
det
livet. Var där,
det var lite... Ja, men jag var... Det var innan jag blev så otroligt deprimerad som jag är under corona. Det var när jag fortfarande tänkte att... Eller det var ju helt enkelt när det fanns saker i världen. Nu skulle jag ju döda för att få umgås med Broder Kjell och Broder Kjell. Men det hände ju, i Berlin så hände ju ingenting.
Ja, nej, ni har det värre än det. Men hörni, om vi tittar bort från våra just nu relativt händelsefattiga liv som vi uppenbarligen måste söka oss ett år tillbaka i tiden för att kunna säga någonting om... Tänker jag att våra lyssnare kanske är pyttelite intresserade av att höra vad vi tycker om litteraturåret som har gått innan vi kastar oss över till den så kallade översättningsdiskussionen. Som jag inte vet varför jag kallar det så kallade, men jag tänker att det ingår i...
Jag måste säga en sak apropå litteraturåret som gått, och det är att jag är så tacksam att de här pinsamma försöken att ordna releasefester över sociala medier äntligen har upphört. Det var typ det mest deprimerande som hände, när man bara, okej, nu kan man inte gå ut och träffa vänner och kollegor och dricka öl och lyssna på poesiläsningar, men framförallt träffas och dricka öl och snacka skit, typ. Nej, nu ska vi bara sitta och titta på poeten som läser i vår mobiltelefon och göra lite olika reaktioner. Alltså det kändes som att de var på väg att döda hela litteratursverige. Så jag är väldigt tacksam att alla sådana fester har upphört.
Gick ni på några sådana, Rebecka och Mikaela?
Jag skulle aldrig falla mig in.
Nej, nej.
Inte jag heller. Men du gjorde det.
Inga kommentarer.
Vad tycker du då, Rebecka? Vad har varit hiss och diss på året som gått?
Hiss och diss? Alltså, jag har försökt undvika att läsa så mycket nyutkommet. Eller jag vet inte om jag har försökt, men jag har i alla fall inte läst så där jättemycket. Så jag tycker inte att jag har så bra överblick. Men det hindrar mig såklart inte från att fälla ett omdöme som är att av det som jag har läst så tycker jag att nivån har varit ovanligt låg faktiskt. Jag har intrycket av att det har varit ett osedvanligt mediokert litteraturår. Alltså vi skulle rösta nu på DN så skulle vi göra sådana års bästa listor. Jag tycker det har kommit mycket bra översatt litteratur och sådär. Men av det, jag tror att Lars von Rehns dagbok och Andrei Tichys Renheten var nog de enda som var med på min 10-lista. Det har kommit annat bra också såklart. Detta är en generaliserande, det är en känsla.
Jag vet inte. Vad tänker du, Mikaela? Du har ändå läst det mesta, känns det som.
Ja, det har jag gjort och nu har jag läst ännu mer, för jag ska sammanfatta litteraturrådet för GP och så hade jag bara läst massa dåligt, så jag försökte läsa sånt som kanske kan vara bra också. Men jag tycker lite samma som Rebecka, men jag tycker också att det är helt fel böcker som har lyfts fram på kultursidorna och av kritiker och jag menar, på prisceremonier och sådär. Jag håller på att läsa nu och är snart klar med Per Odenstens glossarium till exempel, så jag tycker det är fantastisk. Och som knappt, eller den har ju varit väldigt tyst kring. Renheten var det också ganska tyst kring, tycker jag. Jag vet inte, jag tycker att det på något sätt att det bara är som att det är som vissa författare som tar allt medieutrymme på något sätt. Och det är inte kvaliteten som styr, utan det är något annat som jag inte riktigt förstår.
Ja, jag samlade verk har ju tagit enormt mycket, ovanligt mycket syre. Jo, det är sällan en roman tar så mycket syre, skulle jag säga. Jag hörde att den redan i somras hade sålt till 15 000 ex. Då får man väl tippa att den är uppe i det dubbla och blir det mer efter augustpriset. Och jag menar, det är så här, Karin Smirnoff tog inte upp den så här kritiska uppmärksamheten på det sätt som samlade verk dessutom har gjort. Liksom. Jag tycker Per Odensten, det är nog min favoritbok i år. Och sen en annan bok som ingen heller har pratat om, som är Magnus Dahlströms Förhör. Som jag också tyckte var...
Den har jag läst också, ja.
Jag tyckte de var svinbra. Men de tillhör en sån här grå kategori av gubbar. Som är helt medialt omöjliga. De är också inte så utlevande. De skulle inte ställa upp på intervjuer. De kanske inte har så mycket att säga i de här intervjuerna. Liksom. Och de passar inte i tv. De gör inte sig i radio. Utan de är bara så här grå eminenser som skriver jävligt bra meningar efter varandra. Som till slut samlas och blir en jävligt bra bok. Det finns liksom inget att göra av det där. Det är bara bra.
Men har inte hänt något med författarintervjuerna också? För det kommer jag ihåg att min PR-person pratade om. Att så här, tidigare när jag har gett ut böcker så har det varit ganska lätt att ändå typ komma fram någonstans. Få göra någon intervju. Men nu känns det som att alla intervjufokus har strömlinjeformats. Det kommer ut en bok, till exempel Tone Schunnessons Tre dagarna. Och så är hon plötsligt intervjuad överallt. Det är väl dels så här, TT, men också typ, det är som att så här, alla kulturredaktioner har exakt samma fokus. På ett sätt som inte har liksom varit fallet tidigare. Min upplevelse precis, som författare. I alla fall.
Det vet ju du säkert mer om, Victor. Men intrycket man får när man läser, det är ju att kultursidorna ser att aha, för den författaren är intervjuad. Henne ska vi också ha en intervju med. Mm. Och så liksom, istället för att tänka, den författaren har ingen intervju, att det vore intressant att fråga den om något.
Och det är så märkligt, för alla intervjuer säger exakt samma sak också.
Alltså kvällstidningarna som är där jag är, liksom, vi har inte så mycket intervjuer överhuvudtaget. Men om man kollar i morgontidningarna så finns det, har jag definitivt en upplevelse av strömlinjeformningen. Liksom. Men det är väl bara att du skrev om det i den här gestaltningsdebatten som utspelar sig på framförallt i Göteborgs-Posten. Den här tilltagande liksom, kändiskulturen där författaren ersätter boken som liksom, litteratursverigens primära vara. Och det är väl sällan ett år där det har varit så påtagligt som det här.
Och inte bara en kändiskultur, liksom, för det handlar ju inte bara om författare som först är kändisar och sen liksom har ett författarskap ovanpå det. Utan snarare som att så här, boken i sig inte är viktig, utan det är berättelsen om författaren genom boken. Det var någon som skrev till mig på Twitter att så här, hon hade blivit frågad om sin skilsmässa när hon blev intervjuad om sin bok. Och den skilsmässan hade ju varit helt ointressant om det inte hade varit för boken. Men i sammanhanget är det som att boken blir helt ointressant. Man vill bara prata om skilsmässan för att hon har skrivit en bok om vad man föreställer sig hennes egen skilsmässa. Det är så här, vad är det egentligen i det här som är intressant?
Det är inte litteraturen längre, utan det är litteraturen som gör personen bakom litteraturen intressant.
Och exakt.
Det är en sån här konstig vändning.
Men inte för att personen bakom
den,
litteraturen
den är intressant
är,
för att den är en...
Ja. För att hon är en författare. Inte intressant för att hon liksom från början var intressant. Utan det, idén om författaren är på något sätt det som har blivit intressant. Om ni förstår vad jag menar.
Ja, absolut. Men du som är så intressant, Lyra, skulle ju kunna kapitalisera på det här.
Ja, fast jag har ju skjutit mig själv i foten genom att ge ut så här, en kristen diktsamling, en klimatdystopi, en ledsen queer kärleksroman. Det finns liksom inget tydligt narrativ om vem jag, Lyra, är som förverkligar mig själv genom mitt författarskap.
Det är sant. Det är också...
Jag tar tacksamt emot tips på vem jag skulle kunna vara.
Ja, men det är det jag har sagt många gånger, att du är 10-talet och nu 20-talet och Lars Gustafsson. Som vars ansikte inte riktigt träder fram i litteraturen. Det är någonting som jag tycker utmärker Lars Gustafsson, bland annat på grund av hans sanslösa produktivitet. Det är en komplimang från mig, även om du just nu kollar väldigt
tveksamt
på mig.
Nej, jag ser det i dina ögon. Jag bara funderar på, vad skulle Lars Gustafsson ha gjort?
Det enda man kan tänka när du nämner Lars Gustafsson, det är också bara på den här sexskildringen.
Ja, lite det. Hade...
sexskildringsavsnittet och Kung Sigismund och Gud, eller och du.
Och du var det.
Och du.
Det är nog en av de värsta bitarna litteratur jag hört i mitt liv. Ja.
Nu ska vi prata om översättning. Vill jag säga. Jag har tagit på mig någon slags moderatorfunktion här. Det är så komplicerat när vi inte, eller vi ser varandra, men det är ändå den här zoomhastigheten som är liksom en helt annan än i ett vanligt samtal. Men alltså, folk är också så vana vid att lyssna på poddar som är så här nu, så jag tänker att ingen kommer reagera. Men jag tänkte att vi kan börja med att bara prata lite kort om hur vi förhåller oss till översättningar som... För det, vi har det vanliga upplägget här, att vi har med oss lite exempel och så. Men jag tänkte att vi kan bara prata lite kort först om hur vi förhåller oss till översättningar som kritiker. Alltså, är det någonting man tar upp särskilt mycket? Hur aktivt förhåller man sig till den saken?
Jag har nog aldrig... Nu, förlåt, hoppade jag in här. Fått så mycket skit för en recension som när jag har sågat översättningar. Det var till och med någon slags hatdiskussion om mig i översättarsektionens Facebookgrupp. En vän som var med där screenshotade och skickade till mig. Det var efter att jag hade sågat Rachel Cusk-översättningen. Rebecca Alsberg tror hon hette. Fantastisk romantrilogi. Men på svenska låter det som en styltig pilsnerfilm, basically. Och alltså, översättare verkar vara mycket mer lättstött än till och med poeter. Det blir väldigt dålig stämning när man sågar poesi också. Till exempel så kan man ju bli anklagad för att utföra voodoo i Svenska Akademins jultal, vilket ju också har hänt mig. Men översättare, jag vet inte, vad har ni fått reaktioner när ni har kritiserat översättningar?
Jag har nog aldrig fått någon reaktion på det, tror jag. Frågan är om jag har varit... Jag vet, några gånger har jag varit hård när jag kritiserat översättningar. Sen hur jag tänker med det generellt så tycker jag att... men då får det vara språk som jag kan, eller jag tycker det är så svårt. Ofta är det att man ska slentrian kommentera översättarens arbete, men om det är från ett språk som jag inte kan överhuvudtaget så är det jättesvårt för mig att bedöma det. Om någon har översatt från kinesiska skulle de kunna hitta på ett helt eget verk och jag skulle inte ha en aning om det.
En sak jag ofta tänker på när jag kommenterar översättningar, det är sällan man har tid att sätta sig och jämföra jättemycket. Jag gjorde det nu lite Sture Claessons Louise Glück-översättning. Liksom. Men det är inte ofta jag upplever att man har tid. Särskilt att om man sitter med liksom, 500 sidor från tyska, får tag i boken, sitter och jämför. Men då tänker jag att man får tänka på det på ett litet annat sätt. Typ så här, Ulrika Wallenström som har översatt jättemycket Thomas Mann och Sebald och massa sådana grejer. Hon är ju en otrolig prosaist på svenska. Hon har sån jävla svenska. Skitsamma om det inte är så jävla troget. Det låter ju svinbra. Det är smidigt.
Hon är nog den bästa tycker jag.
Ja, förmodligen. Liksom, hennes översättning av liksom, Dr. Faustus eller vad det månde var. Bara, om vi verkligen vill prata om att översätta den på allvar så är det inte att kritiker sitter och pliktkommenterar hur skickligt de har fört över den här texten från ett språk till ett annat. Utan det är ju så här, nominerar Ulrika Wallenström till Augustpriset för Dr. Faustus, tycker jag. Att man snarare kan växla upp den synen på det. Liksom. Det här var ju ett originalverk på svenska. Bra jobbat.
Hur ofta skriver du de recensionerna? Eller hur ofta, liksom, har du föreslagit att hon ska nomineras till Augustpriset i recension?
Jag har nog aldrig skrivit om någon av hennes översättningar, men jag har gjort det på Vivica Heinmans översättningar av Javier Marias faktiskt. Som är också, hon är också så här briljant på sist. Och jag kan inte spanska, så jag har ingen aning om hur hennes version skiljer sig från Javier Marias, men jag tycker bara den medvetenheten borde ibland existera. Så här, att bara kalla så här smidig, följsam, ni vet alla de här jävla klischéerna man använder. Som jag också säkert har använt någon gång när man kommenterar en översättning. Men det perspektivet tror jag också är ointressant för läsaren.
Men det är ändå fint att Bookerpriset, när det blev internationellt, blev delat mellan översättare och författare. Det har ju inneburit en enorm uppmärksamhet för engelskspråkiga översättare. Jag kommer ihåg när Hong Kong, hur man uttalar hälsan, vann till exempel. Så var det som att den översättaren fick jättemycket synlighet. Och nu när Marie Lucas Rinjevald, hur den uttalas, den holländska författaren. Den översättaren också liksom, varit med i flera intervjuer, sådana saker liksom. Så där ligger vi ju efter den anglofona språkvärlden i Sverige. Jättemycket.
Men jag har faktiskt varit med och nyligen delat ut
det. Kulturhuset har ju det här översättnings...
Ja, jag har varit med och delat ut det faktiskt. Jag har suttit i juryn för det. Men så varit med och delat. Det blir inte utdelat nu på grund av corona. Men där sitter man ju och jämför en del. Men man kan ju heller inte göra det på allt. Jag kan inte isländska. Jo, var det en isländsk roman, Stormfåglar av Einar Karason, översatt av John Swedenmark som fick det. Jag har ingen aning om hur trogen bokstaven i originalet den är. Inte den blekaste liksom. Precis som en av mina andra favoriter till nomineringen som var Nocea Dream av Agustin Fernandez Mayo. Som kan inte spanska heller liksom. Och då får man ju bedöma någonting annat. Och då bedömer man, precis som man bedömer en vanlig roman. Jag tycker inte det är så konstigt.
Eller? Men kan man verkligen göra det? Jag tror inte jag tycker att man kan göra det. Utan jag tror ändå att jag tycker att man måste, för att kunna bedöma så måste man kunna originalspråket något sådär. Så att man, jag tänker man behöver inte läsa hela boken, men man kan göra stickprov och märker man att det är något som inte stämmer så gräver man vidare, tänker jag. Men sen tänker jag med Javier Maria, så att han är väl varken så bra på svenska eller spanska.
Bullshit.
Men... Jag håller med dig, Michaela.
Jag har faktiskt
jämfört på spanska, för jag tänkte att, men det kanske är översättningen, tänkte jag. Och så märkte jag att nej, det är lite konstlöst på spanska.
Men är det troget?
Ja, men det tror jag. Så översättningen är det nog inget fel på.
Men vadå konstlöst? Han är ju blandning av liksom Henry James och John le Carré. Det är
ingen
underbart.
Gestaltning, Victor. Det är ingen gestaltning.
Det är bara
det passar. Alltså, ja, det passar. Det är en spanjor som leker britt. Det är... Nej.
Men Rebecka, får jag fråga dig en grej? Du sågade ju relativt nyligen en översättning av Anne Boyer. Idén som är utgiven
på
det fantastiskt fina förlaget Modernista, som jag förhåller mig helt opartiskt till. Och där sågade du översättningen utan att ens nämna översättaren i texten utan kallade det hela för ett lurendrejeri från förlagets sida. Vad exakt menar du med det?
Översättaren står ju, jag nämnde inte honom i texten, men det står ju i ingressen i faktarutan, så står det vad översättaren heter, så hans namn är ändå, Andreas Lundberg heter han. Han är ändå liksom nämnd så. Men jag tänker att det är, alltså dels så är ju Modernista, som ju verkar göra ett jättebra jobb för läggare åt dig och som gör ut bra saker och sådär. De är ju också erkända skojare. Alltså, det är det enda förlag som i avtalsalfabetet, som det heter, på Författarförbundets hemsida har ett eget uppslagsord där, för att översättare avråds specifikt från att jobba med Modernista. Och de har ju verkligen en historia av att återutge extremt bristfälliga översättningar, att sno översättningar direkt från Litteraturbanken till exempel. De har ju den bästa modernista grejen tycker jag är när om det var på Bonniers kanske, Erik Anderssons översättning av James Joyce Ulysses, som kom ut för kanske 10 år sedan. Den gavs ut och det var ju en väldigt genomarbetad nyöversättning som han hade väl, ja, och som var väldigt bra och blev väldigt uppskattad. Och jag tror att det var Bonnier som ger ut den då i det är en blå bok och så står titeln med vit text på omslaget. Och det Modernista då gör är att de ger ut, om det är Thomas Warburtons tror jag, gamla Ulysses-översättning med nästan identisk formgivning samtidigt. För att man, så att en läsare som har läst en positiv recension kanske av den nya översättningen ska kanske råka plocka på sig den här Modernista-utgåvan som de bara har prånglat ut. Och det där, alltså de håller ju ändå på.
Men förlåt, men vad har det här med Andreas Lundbergs översättning av Anne Boyer att göra?
Nej, men det har att göra med att jag tycker att när det är ett förlag med en sån historia av att missköta just översättningar, så tycker jag att man måste lägga extra ansvar på förlaget. För att också, alltså Andreas Lundberg, det är en exceptionellt dålig översättning och jag tycker att han ska fundera några varv kring det, han också. Men jag har läst andra översättningar av honom från franska som inte alls har varit så här usla. Och jag tänker också att det är, för det här, den här boken, det är som att det är en första, alltså det är som att den är Google Translated och att ingen redaktör har gått igenom den överhuvudtaget. Och det är ändå, tycker jag, ett förlagsmisslyckande framförallt. Alltså får man in ett sånt översättningsmanus så har man ju också möjligheten att säga nej. Alltså framförallt har man möjligheten att arbeta om det, men man kan också säga sorry, det här håller inte för utgivning.
Jag pratade med en förläggare på ett annat förlag för ett tag sedan som sa att den tyckte att man som kritiker inte har någon rätt typ, eller inte borde anklaga förlaget för brister i svenska romanförfattares eller poeters verk. Att det, så här, det får stå helt och hållet för författaren. Tycker ni att det ligger att det stämmer att man har rätt att attackera på något sätt redaktörer och förläggare, både vad gäller översättningar och originallitteratur?
Jag känner mig ensam i kritikers Sverige om att ha den här åsikten, men jag tycker inte om när folk säger att den här boken hade behövt en redaktör.
Mm.
För den hade väl förmodligen en redaktör. Tänk om det var redaktören som gjorde boken till det de var. Det är liksom anklagat helt okänt ex i sammanhanget.
Fast det är inte så varje gång man anklagar en regissör för att ha gjort en dålig film också.
Ja, det är också konstigt. Det är anklagat, man vet inte. Man har ingen aning om vems fel det var att det blev så här.
Fast det beror ju på vilken sorts fel det är. Alltså jag tänker att man kan ju, eller de gånger som jag har så vädjat om en redaktör i recensioner, så har det varit böcker som jag tycker är slarviga, så att säga. Mm. Alltså där det kan vara kanske översättningar. I fallet med översättningar så har det varit kanske att det har varit massa språkfel. Att det har varit kanske upprepningar och alltså sånt liksom onödigt tjafs som man hade kunnat städa bort. Liksom. Eller att jag tycker att någonting har varit så pass undermåligt att jag undrar varför man har givit ut överhuvudtaget. Och det är ju inte ofta, alltså det är ju väldigt, väldigt sällan, men det har hänt. Men att en bok är lite sådär dålig allmänhet, det räcker ju inte, för då får man ju lasta författaren. Men ibland kan man ju känna med vissa utgivningar att det finns ett spekulativt element i det från förlagets sida. Och då tycker jag att det är rimligt att lasta dem.
Alltså när man har en, som Nachla Libre-diskussion.
Det här är för att sälja eller det här är...
Ja.
Fast jag vet inte, ja, men just när det kommer till Andreas Lundberg så var ju hans Ocean Wong-översättning av On Earth We're Briefly Gorgeous, vad heter den på svenska, En stund är vi vackra på jorden, som kom ut på Natur och kultur, också väldigt undermålig. Och det hade kanske varit mer relevant att jämföra med hans övriga projektion än att så här, anklaga förlaget för att ha gjort hans arbete men dåligt. Men ja,
nej, jag tycker inte. Jag tycker att det är dåligt. Alltså, det är klart att han också... Jag tyckte han översatte Ben Lerner också på Natur och kultur. Den var inte heller bra. Men jag tycker ändå att det är Natur och kultur och Modernista som bär huvudansvaret faktiskt. Alltså, för då... Man ger inte ut något sånt. Liksom. Det är inte Andreas Lundberg som har gett ut det. De borde ha gått igenom översättningen. De borde ha haft liksom, en sträng redaktör eller stoppat den.
Wow, tänk man skulle få den recensionen någon gång som författare. Att så här, inte ens bli nämnd i recensionen. Utan bara, varför har förlaget gett ut den här skitromanen? Liksom, det här borde aldrig ha fått se dagens ljus. Det är nog mardrömsrecensionen.
Ja, det är hårt. det är ju svinhårt. Men alltså ibland är det väl, jag kan tycka att ibland är det på sin plats liksom, att diskutera, eller man måste göra det. Jag tyckte det var det som var intressant med just Nachla Libre, eller så heter hon. Och mottagandet av den, att det ändå genast, för att det var ju inte en bra bok. Inte alls en
bra
bok.
Kan du recappa lite?
Ja, kanske att någon av de som recenserar den kan recappa den bättre. Rebecca och Michaela. Men det är en slampoet som gavs ut på Norstedts, eller hur? På ett sätt som senare... Och den här boken är skriven på ett sätt som senare råkade utlösa den här gestaltningsdebatten. Men det är ju en väldigt så här, banal diktbok där olika anteckningar från...
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Som anteckningsfunktionen på mobilen rakt har transkriberats till ett Google-dokument och sen tryckts mellan hårda pärmar. Det skulle vara min elaka formulering i recensionen i alla fall. Och det var väl ungefär vad någon av er skrev, tror jag. Men där ledde det till en redaktion, ett samtal liksom om hur kommer det sig att man väljer att ge ut den här sortens bok? Vad är det man vill appellera till? Liksom? Vad är det för vara vi ger ut? Och ibland tänker jag att, precis som i Rebeckas recension av den här översättningen, att ibland måste man flytta kritiken till det. Man kan inte alltid ha liksom, respekt för texten och författaren. Utan ibland måste man använda texten och författaren för att öppna större frågor som liksom påverkar hur utgivningen ser ut, påverkar vad som kommer ut och försöka så här skärskåda vilka motiv som ligger bakom en utgivning. Och det tyckte jag var väldigt bra i kritiken kring den boken. Eller?
Ja, nej men det, jag håller med dig och ja, men har inte så mycket att tillägga egentligen. Eller? Jag tänker att du har sagt allt kanske. Men nej, men det är väl också när något är, eller jag tänker också om man är debutant och något förlag kommer och säger vi ska ge ut din diktsamling, och så skickar man in ett manus och säger de jättebra, det ger vi ut. Alltså då kanske man själv inte säger stopp, utan då kanske man känner att åh, men jag kanske är bra. Min text kanske är bra som den är. Och där tänker jag att där har väl redaktören ett ansvar att gå in och säga, men
har du tänkt på Mikaela Blomqvist i Göteborgs-Posten?
Ja.
Vad tror du hon kommer säga det här? Men
faktiskt. Ja, ja, men på riktigt. Ja, men så här, det här är inte poesi, vi kan inte ge ut det här, det är något annat som inte är hemma i bokform.
Jag tycker inte det är så arrogant självbild att ha, eller det är en nödvändig självbild att ha som kritiker, eller? Annars kan man inte skriva om skit.
Ja. Nej.
Men hörni, nu tycker jag att vi ska gå över till vårt egentliga ämne. Gästebudet är ju alltid fullt av oegentliga ämnen också, men idag ska vi i alla fall prata om översättning, som sagt. Jag börjar då med mitt exempel här, som är, det är Friedrich Hölderlins Sofokles-översättningar. Känner ni till dem?
Lowbro.
Ja, men absolut.
Lowbro.
Vi känner till dem.
Fan, bro och brow, helt olika ord. Det går bra nu.
Lowbro, jag reagerade inte ens på det. Jag kände bara att det var helt sant.
båda är sant.
Din Hölderlin är ändå ganska lowbro.
Berätta om Hölderlin.
Jag ska berätta om Hölderlin, som är då en tysk romantisk poet som levde mellan 1770 och 1843. Och han har gjort... Han har gjort flera grekiska översättningar egentligen. Han har översatt poeten Pindaros också. Men framförallt så har han översatt två av Sofokles tragedier, det vill säga Antigone och Oedipus. Och de är väldigt kända, de här översättningarna. Och det är också tillhör den här ovanliga kategorin av översättningar som har översatts till andra språk. Alltså att man inte har översatt Sofokles, utan att man har översatt specifikt Hölderlins varianter. För man får ändå kalla det varianter liksom, av Sofokles. Och de här översättningarna, man kan säga kanske att de inkarnerar liksom en översättningsmetodologisk eller översättningsfilosofisk extrem kanske, som vi kan återkomma till. Men de i alla fall, de publicerades samfällt 1804. När Hölderlin, han hade publicerat en roman och lite dikter och hade arbetat på de här tragedierna ganska länge, eller pillat med dem i många år. Och hans grekiska var, han identifierade sig väldigt starkt med Perikles Aten liksom, och den antika grekiska litteraturen. Han var väldigt hunnig på många sätt, men hans grekiska rent tekniskt var också väldigt bristfällig liksom. Och det ser ut som att hans pensum från skolåldern och sådär ger vid hand att han inte hade läst, eller han hade i alla fall inte specifikt studerat tragedier, utan han hade hållit på med liksom Bibeln och Herodotos och sådär, och det är andra dialekter, det är rätt stor skillnad språkligt. Dock så lär han haft, han delade rum med Hegel och Schelling när de pluggade. Så himla gulligt.
Det är väl inte low bro? Det är väl high bro?
Ja, det är sant. Ja, men det är sant. De här tre bros sitter då... De hade Platon-cirklar, enligt uppgift.
Himla gulligt.
Läste Platons dialoger på grekiska. Ja, men så himla...
Alltså, förlåt, men det låter som en eufemism. En Platon-cirkel på studentrummet med Hegel och Schelling. Alltså.
Så bögigt. Man vet inte exakt, men man kan hoppas och drömma om vad som egentligen äger rum.
Och skriva fanfic, kanske.
Ja, tack Rebecka.
Det har redan börjat, tror jag.
Jag tänker att om man skulle snygghetsranka dem så lär ju Hölderlin toppa, Schelling komma tvåa och Hegel sist, eller?
Hegel såg ju ganska pompös ut. Alltså. Men han hade ett hemligt modeintresse.
Lite så som en potatis.
Han skrev långa brev till sin fru om olika hattmoden i Paris. Det är ju väldigt straight beteende.
Ja, nej, men typiskt, typiskt heterosexuellt 1700-tals beteende. Men i alla fall, Hölderlins Sofokles översättningar, de är då, alltså det beror inte bara på hans liksom bristande kunskaper, utan de är fulla med väldigt, väldigt många språkfel. Alltså att han har felöversatt eller missförstått eller liksom, även så banala grekiska konstruktioner som Hölderlin uppenbarligen har tolkat till något helt annat. Liksom. Och det beror nog inte bara på hans grekiska kunskaper eller bristande grekiska kunskaper, utan också på att han utgick från en, enligt litteraturen, mycket, mycket dålig förlaga som var ett manuskript från, eller liksom en utgåva från 1500-talet. För på den här tiden så hade man liksom inte heller, för de här antika texterna, de är ju inte, det finns liksom inga originaltexter, utan det som finns är manuskript som har traderats i generationer och manuskript som har, alltså jag vet inte närifrån det äldsta Sofokles manuskriptet är, men det är säkert ändå 800 år kanske efter att Sofokles tragedier uppfördes. Liksom. Så det är väldigt, det är ett väldigt avstånd. Och därför finns också tragedierna i många olika varianter. Och det var tydligen väldigt många fel i den utgåva som Hölderlin, alltså språkfel i den utgåva som Hölderlin utgick från. Och det gör ju att den här texten är otroligt bizarr. Alltså, för ibland så är, ibland Hölderlin, han skrev om de här väldigt, väldigt många gånger. Och han började, man tror att han började med liksom en översättning där han kopierade ordföljden i den grekiska texten ganska rakt av. Och att han sen har omarbetat de här lite grann. Och Antigone är lite mer så att den är, där är det mer att han gör väldigt fria, att han liksom försöker återge kontentan typ i tragedin i en väldigt fri stil där han kan frångå originalet väldigt mycket. Medan Oidipus-översättningen är mer att han, att det är den grekiska syntaxen som ju inte alls är lik den tyska syntaxen. För i grekiska så spelar egentligen, ordföljden spelar ingen roll egentligen. Det finns olika konventioner och sådär, men rent grammatiskt så kan orden i en mening stå i vilken ordning som helst för att man markerar relationen med kasus. Liksom.
Och men det där, inte så i tyska kanske?
Nej, alltså inte, tyska är ju mer så än svenska, men på tyska kan man ju säga typ så här der Mann frisst den Hund, och man kan också säga, och då är det mannen som äter hunden, men man kan också säga liksom, den Hund frisst der Mann, och då är det mannen som äter hunden fastän objektet står först. Ja. Och så kan man inte säga på svenska. På svenska kan man liksom, säger man hunden äter mannen, så är det hunden som äter mannen. Mannen kan inte äta hunden och mannen står sist. Men grekiska är fullständigt vilt. Och så är det också Hölderlins översättningar. Så orden är bara liksom, de kan dyka upp på så konstiga ställen och för tyskar så är det då väldigt, väldigt konstigt. Man får liksom gissa sig till innebörden ganska ofta. Och ibland så är det så att han också har en sån helt vild grekisk syntax. Och sen kollar man originalet och då är syntaxen kanske mycket mer lik tyskans syntax. Men att Hölderlin ändå har valt att få det liksom att låta grekiskt på ett... lite
han har fått lite så här antik feeling. Liksom.
Ja, men han har verkligen fått antik feeling. Alltså han är inne i sin... i sin, liksom, i sin grekiska på tyska. Och så har han bara stökat runt. Typ. Och sen så är det också mycket så att han försöker liksom ge uttryck för ett typ idéinnehåll i texten som han antar, eller som han liksom tycker sig kunna extrahera. Och det är ganska mycket så att han... Till exempel när det gäller gudanamnen, för som i alla tragedier så är det mycket gudar som nämns och medverkar och sådär. Men så kan han, om det står Zeus till exempel, så kan han, jag tror att han har kanske så fem olika namn på Zeus, som inte är Zeus, utan som kan vara typ så här gud, eller jordens far, eller tidens far. Det finns massa liksom.
Han gjorde ju ganska mycket Zeus, to be fair.
Ja, men exakt. Liksom i grekiskan så har man också så olika namn. Så, men Höldelin, han har liksom, han har egna. Och jag kan ta ett exempel bara så att man liksom fattar lite grann. Det är i början av texten, så i början av Antigone översättningen, så säger Ismene, Antigones syster, hon säger till Antigone på grekiska då, tidesti, deloiskarti, kalchainos epos.
Gud Rebecka, vilket... varför har jag aldrig bett dig tala grekiska till mig förut?
Jag tror att det kommer börja nu.
Ja. Platons cirkel, du och jag.
Och Källing. Men det betyder typ då, eller tidesti, den första delen av meningen. Det är enkelt, det betyder bara, vad är det? Och sen kommer då nästa fras som de engelska översättningar jag konsulterat. Så här, för det betyder, på svenska skulle man kanske kunna säga typ, det verkar som att du grubblar över någonting. Eller det är tydligt att någonting tynger dig kanske. Och de engelska är typ, en har översatt det till, it is clear that you are brooding on some dark news. Men Höldelin, han skriver, was ist, du scheinst ein rotes Wort zu färben. Det vill säga, vad är det? Du verkar färga ett rött ord.
Olala.
Och det är liksom, för på grekiska så är det en metafor. Alltså det är det som står ordagrant, eller det här verbet som man vanligen översätter, liksom att det verkar fundera på något. Det betyder typ att det betyder egentligen att färga någonting lila. Eller att göra någonting mörkt.
För man hade inte ett ord för rött. Eller stämmer det här?
Jag tror att det stämmer. För det, jag har funderat på varför Höldelin översätter det till rött. För det är inte lila liksom. Eller det är lila, det är inte rött.
Senare ska jag förklara varför Höldelin både har rätt och är en visionär.
Underbart, Victor. Vi ser fram emot
det. För att det här går rakt in i det jag ska prata om senare. Höldelin, bra jobbat. Rätt översatt, säger jag.
Nej, men man har lite den känslan, va? Alltså för när de publicerades så blev de så... Samtiden dömde liksom ut Höldelins översättningar fullständigt. Alltså det finns en väldigt ett roligt brev från en annan kille i det här gänget. Då, en filolog, Heinrich Voss, som har skrivit ett brev till en kompis typ, där han berättar att han har läst högt ur Höldelins Antigone-översättning för Goethe och Schiller. Och så står det typ så här, du skulle sett hur Schiller skrattade. Och är det så himla mottad?
Ännu mer highbrow.
Ja, så himla.
Jag är så nöjd med att jag lanserat det här uttrycket tillsammans med dig, Mikaela.
Ja.
Nej, men det är verkligen... Jag tror vi kommer kunna använda det ganska många gånger det här.
Ja, min kille är också en high bro. Bro.
Bro.
Bro.
Nej, men Höldelin... Alltså man tog liksom de här översättningarna till intäkt för att Höldelin höll på att bli tokig och tappade. Och det var inte helt taget i luften egentligen, för att Höldelin han led av schizofreni och lades in på ett mentalsjukhus kanske typ ett år efter att den här översättningen hade publicerats, och sen så när han skrevs ut därifrån så förbarmade sig en man i trakten över honom och lät honom flytta in i sitt torn, och så bodde Höldelin i detta torn i 36 år.
Alltså den här historien är så fallisk, det tar aldrig slut.
Det har inte ens tänkt på, men det är klart.
Lät honom flytta in i ett torn, kom igen.
Det är någon slags omvänd penetration. Ja.
Bara jag som aldrig varit imponerad av de här metaforerna. Fallisk.
Om det nu är en metafor.
Om det nu är imponerad.
Imponerad och inte imponerad. Imponerad, jag menar, det finns väl? Eller liksom det...
Ja, men jag är lång, är jag då fallisk? Jag fattar inte.
Nej.
Men Victor, alltså jag minns en fest för bara några veckor sedan när du pratade om hur du hade big dick energy för att du var så lång. Så jag vet inte om det här är helt utanför din associationsvärld. Men... All right.
Vilket ord tittar ner i vinklaset.
Han böjer sig utanför
solrutan. Ja, just det, utanför solrutan. Nej, men...
Metafysiken då?
Jag älskar när killar blir generade och de bara, kan vi inte gå tillbaka till att prata om metafysiken? Snälla.
Ja, förlåt, Rebecca. Jag förstår allting här.
Ja. Nej, men... Jag har inte så fruktansvärt mycket mer att säga kanske egentligen om det här, men jag tyckte det är intressant. Jag har läst lite grann. Hölderlin skrev kommentarer, inte så mycket till sina översättningar, men han skrev kommentarer till källtexterna, och så är han inne på liksom att översättningen är otroligt bra. Han jämförde med gymnastik för modersmålet, att liksom, när det konfronteras med, som han skriver, utländsk skönhet och utländska nycker, så kan man lära sig någonting om det, och det blir spänstigare. Lyra tycker att det här är så gay.
Hur syns det på mitt kroppsspråk?
Ja, nej, men det är... Vi känner varandra. Och det, jag tycker det är intressant liksom att han... Att uppsåtet på något sätt som han formulerar det är ändå liksom att återge der Geist på något sätt. Att liksom Sofokles ord, för det påminner ju lite grann om en sån här bibelöversättning där man översätter ord för ord för att originalet är heligt liksom. Samtidigt som han ju också frångår det väldigt mycket, och det samlade intrycket av de här översättningarna ändå är att Hölderlin, översättaren, hamnar väldigt, väldigt mycket i framkant liksom. Men jag tycker att de har blivit rehabiliterade. De var så utskrattade då när de kom, men de senaste 100 åren kanske så har man fått en annan blick lite grann på Hölderlins kalkerade översättningar och börjat uppfatta dem som en ganska, dels liksom att de är en integrerad del typ av Hölderlins verk, men också som att de som översättningar betraktat är väldigt, väldigt bra. Och här tänker jag att Mikaela kanske vill komma in, för du, ditt exempel är väldigt relaterat.
Ja, precis. Jag ska tala om Walter Benjamins text Översättarens uppgift. Och där nämner han ju också Sofokles översättningar. Men jag förstår inte om han tycker att de är väldigt bra eller väldigt dåliga.
Jag tror han tycker att de är väldigt bra.
Ja, men han skriver... Mot slutet så framstår det som att han tycker att de är väldigt bra. Men han skriver också någonstans precis tvärtom. Ja, men strunt i det. Jag tänkte börja med att läsa lite i början av texten, för att där tycker jag att han ställer upp översättningens problem på ett intressant sätt. Och så har jag lite frågor till er sen. Jag börjar läsa helt enkelt. Inte i något fall till sig hänsyn till mottagaren fruktbar för uppfattningen av ett konstverk eller en konstform. Inte nog med att varje inriktning på en viss publik eller representanter för den leder vilse. Till och med föreställningen om en idealisk mottagare är i teoretiska konstdiskussioner av ondo, eftersom man där på sin höjd kan ta människans allmänna existens och väsen för givna. På samma vis förutsätter också konsten själv människans kroppsliga och själsliga existens, men inte i något enskilt verk hennes uppmärksamhet. Ingen dikt riktar sig nämligen till läsaren, ingen bild till betraktaren, ingen symfoni till åhöraren. Riktar sig då en översättning till läsare som inte förstår originaltexten? Det kunde tyckas vara förklaringen till den rangskillnad mellan verk och översättning som existerar på konstens område. Det kan dessutom tyckas vara det enda möjliga skälet att säga samma sak en gång till. Men vad säger i så fall ett diktverk? Vad meddelar det? Mycket lite till den som förstår det. Det väsentliga i det är varken meddelande eller utsaga. Lika fullt kan en översättning som vill förmedla inte förmedla annat än meddelandet, det vill säga det oväsentliga. Detta är också kännetecknet på dåliga översättningar. Men vad ett diktverk innehåller utöver meddelandet, och även en dålig översättare medger nog att det är väsentliga, betraktas det inte i allmänhet som något oåtkomligt, hemlighetsfullt, konstnärligt. Något en översättare bara kan återge genom att själv dikta. Ur detta framgår i själva verket det andra kännetecknet på en dålig översättning. Nämligen att den kan definieras som en oprecis överföring av det icke-väsentliga innehållet. Och därvid förblir det så länge en översättning gör anspråk på att betjäna läsaren. Ja. Och vad Benjamin vänder sig mot här, det är ju att litteratur skulle vara kommunikativ överhuvudtaget. Och den här texten är från 1921. Då var Benjamin 29 år. Och vad jag undrar är då om vi fortfarande är tillräckligt unga för att självsäkert hävda att ett diktverk inte meddelar någonting överhuvudtaget.
Kan vi köra en liten åldersrunda? Hur gammal är du, Michaela?
Nej, men det vill jag absolut inte göra. Direkt spårade ur.
Men du frågade ju, är vi tillräckligt unga? Menar du typ i sinnet?
Alltså, jag är inte tillräckligt ung för att säga det. Men jag hade absolut sagt det när jag var typ 22, 23, 24. När jag var så här, men det var inte för att jag var så jävla rådbråkad av typ Benjamin, utan sådana så här Derrida och Barthes kanske. Idag har jag nog bara anlagt en fruktansvärt mycket mer så här pragmatisk, teoretisk litteratursyn. Alltså på riktigt. Typ hela den här grejen som Benjamin tar upp i början av det du läste, liksom att man kan inte föreställa sig en publik. Vilket jag liksom håller med om den teoretiska biten, och det är liksom helt på det klara med. Jag hatar receptionsteori. Jag tycker hela den föreställningen om den implicerade läsaren och så här är felaktig. Jag tycker inte det är ett fruktfullt sätt att hålla på och läsa litteratur på.
Fruktfullt.
Fruktbart,
underbart ord. Underbart ord. Film är litteraturen full med frukter. Ja, det vill man.
Ja, men också en anglicism och fruktfull. Men så här i praktiken, när jag själv väljer att skriva om att tänka litteratur, så syns aldrig den teoretiska övertygelsen, skulle jag säga. Utan jag föreställer mig en... Jag tror jag... Nej, idag har jag mycket banalare uppfattning om saker. Trivialare uppfattning. Vad säger du, Rebecka?
Ja, jag är ju 29. I ungefär en månad till.
Men jag tänkte du är född 100 år efter Benjamin.
Just det.
Kan det stämma?
Nej, alltså, ja, det kanske kan stämma. Jag tänkte nej till kommunikationen där. Nej, jag håller inte. Jag är nog inte tillräckligt ung. Jag har varit tillräckligt ung för det. Men är nog inte det längre. Men det betyder inte att... Alltså, det kan ju ändå vara en... Som Victor säger, fruktfull. Alltså, som teoretisk utgångspunkt så... Tror jag att man kan göra mycket, mycket bra av det, men det stämmer inte med min det stämmer inte med min erfarenhet av hur litteratur fungerar i verkligheten, så att säga.
Ja, men får jag bara bryta in igen, och vi tar då National Libre, för att jag kände att jag var lite elak mot henne tidigare, vilket jag står fast vid för all del. Man föreställer sig ändå, när man ger ut den sortens bok och när man skriver den sortens bok, så finns det ju en implicerad publik. Det finns någon som ska lyssna. Det finns någon som vässar öronen för att höra de här rimmen och ta till sig det och kanske ta ett foto av det och lägga ut på Instagram. Och det gör det ju hos ett antal författare. Liksom. Jag föreställer mig att det är en av folks hade en annan poet liksom, som har en extremt föreställd publik när hon skriver. Liksom, en slags suboffentlighet som existerar. Så att, jag vet inte, du är ju den enda författaren här. Hur känner du? Hur tänker du? Lyra?
I att föreställa sig en publik.
Mm.
Tycker du att det du skriver, tycker du att du meddelar något, eller är det totalt icke-kommunikativt?
Tolstoj med dig ju, för att åkalla en highbrow. Att litteratur eller konst i allmänhet fundamentalt är kommunikation. Alltså det mest basala förståelsen av konst är typ man gör någon rolig min och får någon annan att skratta typ. Och jag tycker att det ligger någonting i den synen på litteratur och konst i allmänhet som kommunikativ, men på ett annat plan än den liksom rationella förståelsen är kommunikativ. Alltså så här, kommunikativ på ett annat sätt än man vanligtvis använder liksom språk för att kommunicera en innebörd. Å andra sidan så används ju inte språk oftast för att kommunicera någonting. Utan språk används ju för att positionera sig i relation till varandra, bygga relationer, bygga samhälle, bygga gemenskap. Så jag tycker nog absolut...
Det är
absolut...
också kommunikation.
Exakt, exakt. Men det är inte kommunikation som man föreställer sig liksom behållare innehåll. Den typen av kommunikationsförståelse som ju för sig liksom inte längre innebär synen på kommunikation i språkvetenskap, men som ändå innebär någon slags populär förståelse av vad språk som kommunikationsmedel är.
Man menar en sak och så säger man det.
Precis, det är som att man lägger det, man lägger det man har tänkt säga i en liten mening och så skickar man det till någon och så plockar den upp det. Det är ju inte så språk fungerar liksom. Men absolut är språk och litteratur kommunikation. Alltså man skriver ju för att man vill dela någonting med någon annan. Så är det. Men en tydlig och klar förståelse av vem den andra är, det är väl mer som att man hoppas på att ens verk ska skapa den personen.
Men inte Benjamins invändning så här att hela den synen på det är ett kategorifel, för att när du skriver så är det är språket, eller nu kanske jag blandar in Barthes där idag här, för att jag tänker att
det här... jag fortsätter istället, tänker ja. Jag Viktor, så kanske vi kommer in på det.
Du förstår vad jag menar alltså.
Men jag tror det, för att och det här också skiljer sig från Derrida och Barthes väldigt tydligt. Och vad som också gör den här texten mer komplicerad, det är att Benjamin avvisar idén om språkets godtycklighet. Han menar att om jag säger bröd eller bråt på tyska, så betyder det olika saker, orden. Tecknet är inte godtyckligt i förhållande till det betecknar, utan han har en mer språkmystisk uppfattning. Då tänkte jag fråga i hur hög grad ni skriver under på en sådan språksyn.
Men det är ju en fråga om zeitgeist också. Jag tänker att Benjamins relation till sin egen samtid var ju lite mer komplicerad än vår. Alltså han var ju judisk tänkare som flydde från Nazi-Tyskland. Liksom. Så den synen på språket som liksom kopplad till en nationell gemenskap var ju från början trasig för honom. Liksom.
Jag tror inte, det är inte så mycket, eller så som det är i den här texten, så är det mycket alltså mer språkmystik snarare än att det handlar om den tyska nationen eller så.
Alltså det
är 1920.
Precis, 1921.
Men det här är typ katolism eller det Gerard Genette kallade mimologi, eller? Är det den sortens språkmystik? Ja.
Kan du förklara lite kort?
Ja, det beror, alltså, det, ursprungligen kommer det från Platons dialog Kratilos, där liksom Sokrates och Kratilos har en dialog om hur orden betyder grejer, där den ena sidan då anser att språk och ting har en arbiträr koppling mellan varandra, och den andra sidan menar att de har en naturlig koppling till varandra. Alltså ungefär som så här i Ursula Le Guins övärlden, att namnen avslöjar någon djup hemlighet i inrätt på människorna. Och det här är en ganska död tanke på många sätt. Det är inte så många som är av den här uppfattningen. Liksom. Men den poppar ju upp där i modernismen i början på 1900-talet. Mallarmé är ju inne på det. Han tror inte att det förhåller sig så. Men jag är av hans åsikt. Det är inte så. Det finns ingen naturlig koppling mellan ord och ting. Men det borde vara så. Vi måste upprätta.
Det borde vara så.
Det borde vara så. Vi måste upprätta det här sättet att fungera.
Men Benjamin citerar Mallarmé också. För jag tänkte vidare på när jag läste texten. För jag vill ändå tro att... Eller jag tycker inte man kan hävda att tecknen är... Eller att orden är godtyckliga. Eller för det är de ju inte. Då tänker jag, då skulle inte översättningen vara ett problem. Och det är just det som Benjamin hävdar. Att då skulle inget gå förlorat i överföringen från ett språk till ett annat. Och det är ju alltid mycket som går förlorat.
Vänta. Kan du ta det resonemanget igen? Jag fattar inte. Om vad gällde, då skulle inte någonting gå förlorat i översättningen.
Om själva namnet på ting i sig själva skulle vara kopplade till tingen, då skulle de ju inte vara, då skulle de ju vara outbytbara.
Precis.
Okej. Ja,
om bröd och bread skulle betyda exakt samma sak, då vore det inte ett problem att översätta bröd till bread.
Nej, absolut.
Men det är ett problem, eller?
Ja, det är klart det.
Det är väl... Ja.
Ja.
Och vad Benjamin menar då är att just översättningen blottar det här förhållandet. Och att det nästan är översättningens funktion att på något sätt... Den kan inte gestalta det här förhållandet, men den kan anspela på det här förhållandet och på så sätt anspela på idén om ett totalt rent eller sant språk som på något sätt ska fungera direkt i förhållande till världen och i förhållande till tanken. Men ja.
Det finns en text av Friedrich Schleiermacher från någon gång början av 1800-talet som anknyter till det där lite grann. För som jag förstår Benjamin så menar han att det är närmast liksom en etisk skyldighet som översättare att liksom i översättningen uppenbara det förhållandet som är att det finns ett starkt främmande element. Liksom. Att man inte försöker skapa någonting som ger sken av att vara skrivet på det språket. Liksom. Utan att man försöker gestalta på något sätt det här avståndet på något sätt.
Ända in i syntaxen skriver han att man ska ta över.
Just det.
Översatte Benjamin på spaning efter en tid som flytt till tyska? Eller har jag drömt det här?
Benjamin?
Ja.
Jag vet, nej.
Det tror jag inte.
Eller? Inte säker.
Det låter som en dröm. Jag måste googla.
Men alltså, jag
har översatt Fleurs du Mal. För det här är förordet till den översättningen.
Men jag älskar verkligen mimologitanken eller katalytiska tanken, den här språkmagiska tanken på att orden har en nödvändig koppling till verkligheten. Att det här liksom, och också då som det finns hos till exempel Katarina Frostenson som är en del av hennes så här romantik som jag älskar jättemycket, att det liksom ligger en hinna av falskt språk över verkligheten. Den är liksom täckt av medierna och populasens sätt att tala om den på. Men om vi kan liksom med våld bryta sönder den hinnan, röra oss in under den och benämna verkligheten annorlunda, så har vi liksom gjort, och det är bara poesin som har liksom förmågan att göra det här. Kanske litteraturen generellt. Men ändå, och det är liksom anledningen till att jag älskar det och tycker att det är en fascinerande tanke, för att det tillskriver litteraturen så himla mycket kunskapsvärde. Shit vad den betyder. När man föreställer sig att det är så, det spelar verkligen någon roll att ta del av det här. Sen vet jag inte om jag i någon så här filosofisk mening är övertygad om att det faktiskt förhåller sig så. Men jag tror att om man verkligen bryr sig om litteratur, nej, nu ska jag inte bli kategorisk här, för att jag har på väg att bli så kategorisk som jag brukar vara. Men jag tror att om man verkligen bryr sig om litteratur så är det just den tanken som lockar en, eller?
Ja, alltså som även finns hos typ Adorno, att det är liksom ett språk som inte är, vad ska man säga, som inte är reklamens språk, för att ta en kategorisk formulering. Men ett språk som på något sätt ändå skiljer sig från vardagsspråket på ett fundamentalt sätt.
Adorno också känd för att vara ett highbrow number one till Walter Benjamin.
Oh ja.
Walter Benjamin hjälpte faktiskt till med att översätta på spaning. Jag tror att han gjorde utkast, samarbeten, sådana grejer. Sen så blev han ju aldrig färdig för att han gick en tidig och tragisk död till mötes.
Det här tycker jag är en potentiell essä. Folk som har börjat översätta på spaning. Som Ekelöf.
Mm.
Henry Palma. Men Ekelöf skrev ju typ en mening.
Just det. Men han fick ganska mycket betalt, va?
Ja, han fick ett stort förskott från Bonnier. Och sen i efterhand när man har tittat på hans arkiv så har man upptäckt att han kom inte längre till första sidorna på spaning efter en tid som flytt. Han bara, nej men den är på väg. Men det blev aldrig någonting. Tack Gud för det, för Gunnel Wallqvists översättning av på spaning efter en tid som flytt är det finaste översättningsarbete vi har på spaning.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.